har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig, Marcus Morey Haldin.
Och med mig, Gunnar Harjus.
I've never done a podcast type of thing before, so this should be quite interesting.
När Jamie Baxter var liten på 80-talet så kom den ganska fåniga actionfilmen Red Dawn, eller Röd gryning på svenska, som handlar om att USA blir invaderat av Sovjet och deras allierade Kuba och Nicaragua. Men ett gäng vanliga tonåringar i en småstad med Patrick Swayze i spetsen startar en gerillagrupp som kallar sig Wolverines och börjar frita fångar.
Jag har inte sett Red Dawn, men känslan är att det kan vara liksom en del kalla kriget propaganda i den. Alltså, det låter som en riktig sån 80-talsrökare.
Helt korrekt.
Me and my friends used to like pretend in the schoolyard, like, oh, I'm the rescue this time, and you know, I'm invading, and then we'd switch roles, and you know, Wolverine, you know, just we were just like awesome. We thought it was such a great story.
Sen när Jamie Baxter växer upp så blir han en VFX artist och digital compositor.
VFX, alltså visual effects, någon slags specialeffektsperson.
Yep. Han jobbar i LA och har varit med och gjort digitala effekter i allt från Wolverine till Mupparna. Och enligt honom så kan man dela upp specialeffekter i två kategorier.
So you got the eye candy, money shot effects, Avengers, Isengard, Gollum, you know, Thanos. Those are so obvious. It's like, yeah, Isengard doesn't exist.
2011 så jobbar Jamie på ett bolag som heter Custom Film Effects. Och de gör mindre grejer i bakgrunden, kan man säga.
What was our bread and butter and a lot of more work out there, which was the hidden or fixed effects. Damn it, there's a crewman in the shot standing over there. Starbucks coffee cup. You know, things like that.
Alltså, det är verkligen bara så att fixa till typ små fel och göra att allt ser bra ut och kanske att Patrick Swayzes hy skiner.
If you realize I was there, then I've done my job bad.
En dag så får Jamie och hans kollegor på effektfirman ett ganska stort jobb. Det är nämligen så att det har spelats in en ny version av den där 80-talsröken Red Dawn.
Den har verkligen gått mig förbi, men jag förvånar mig inte eftersom Hollywood bara gör remakes nu efter den.
Jobbet är stort. Det är liksom många scener som ska tvättas, men det de gör är ganska standard.
To us, it was another patch and track job. You know, replace something for something else because someone up the food chain, far more powerful than us, didn't like what was being shown.
Men det som är ovanligt med det här gigget är inte jobbet i sig, utan anledningen till att en massa saker i en massa scener ska ersättas. För när den här nya Red Dawn spelades in 2 år tidigare, med Chris Hemsworth i huvudrollen, då är det inte längre Sovjet som kommer och invaderar USA, utan det är Kina.
Nya tider.
Men den här nya versionen av Red Dawn blir känd för världen under själva produktionstiden. Då blir kinesiska statsägda medier inte direkt glada. De skriver att det är en propagandafilm, en attack på Kina. Mm. MGM, filmbolaget bakom den här filmen, som just då dessutom står på randen till konkurs, ställs då inför ett beslut. Rakryggat att stå upp för sin originalidé? Nej. Göra om filmen i postproduktion för att försöka komma in på den växande kinesiska marknaden? Ja.
Och det är då nu som Jamie Baxter och hans kollegor liksom blandas in för att rädda filmen.
Deras jobb blir att ändra allt man ser så att den invaderande skurkstaten förvandlas från Kina till Nordkorea.
The flags were pretty obvious, the patches were pretty obvious, and we were doing the caps that had the patches on them. Okay, patches, flags, signage, obvious. Then they're going, no, we also have to do the baking collars because they're different in Korea. Are you serious? In some of the shots, you don't even see them.
Och det här med ranking collars som han nämner, det är då gradbeteckningarna som sitter på olika delar av uniformen som då skiljer sig åt mellan Kina och Nordkorea.
Jävla mardröm och så här frame by frame ändra sånt här.
Jamie är inte den enda som behöver jobba med att göra filmen mindre Kina-fientlig. Andra underleverantörer tar hand om andra delar, som att dubba om all kinesisk dialog till koreanska. Men för Jamie och hans team, som är typ 15 pers, så tar det 2 månader att göra om filmen.
I just remember it being long nights, very long weekends, a lot of weekends, like working 7 days a week, 12, 13 hours a day, easy, you know, sometimes sleeping at the studio, sometimes bringing the work home.
Jamie och hans gäng gjorde inte det här gratis, de fick $1 million för besväret. Och det här säger ju någonting om hur mycket ansträngningar filmbolaget lägger ner för att inte uppröra Kina och förhoppningsvis kunna visa filmen där. Jamies Red Dawn-jobb, det kom mitt i en ekonomisk vändpunkt i filmhistorien. För när det här hände så var det i början på Hollywoods ganska färska kärlekshistoria med Kina och kinesiska pengar. Både på produktionssidan och på den biomarknad som idag har passerat USA som den allra mest inkomstbringande i hela världen. I dagens Kapitalet. Historien om ett kinesiskt-amerikanskt resonemangsäktenskap där en av parterna kanske redan har lämnat in skilsmässopapperna.
Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite så tacksamhet ändå för att där utvecklas bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem, man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor. Mm. Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension. En obligatorisk tjänstepension. Mm-hmm. En stor förbättring för liksom kontorsarbetare.
Ja. Yeah.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla. Alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen. Och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension. ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Ja.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var en liten bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Okej, Marcus, så Hollywood har under de senaste 10 åren någonting sånt där, haft någon slags kärleksaffär med Kina och kanske framförallt då, surprise, surprise, kinesiska pengar.
Ja, och bara för att sätta det här lite i perspektiv, filmindustrin är ju såklart superstor. Hela filmmarknaden, och då räknas home entertainment in också,
tja,
brukar räknas till någonstans runt $250 miljarder. Och Kina är en växande del av den här kakan som alla vill åt.
Men då, som du redan har hintat om, så är det kanske så att den här lilla kärlekshistorien är på väg att ta slut. Alltså Kina-Hollywood-romansen.
Jag tänker att vi backar till första dejten, till när den här kärleksaffären inleddes. Och för att göra det så ska vi backa till den första stora amerikanska biosuccén i Kina. En film med så stor känslomässig impact att den drog in liksom 44 miljoner dollar som ingen hade räknat med. Och fick den kinesiske presidenten Jiang Zemin att prata om hur bra den var under ett tal inför nationalkongressen. Vi pratar om James Camerons Titanic.
Alltså på riktigt höll han ett tal om liksom Rose och Jack inför nationalkongressen. Det låter helt orimligt.
Alltså han pratade om hur rörd han hade blivit. Men det var inte det som var det viktiga. Det var inte därför att han bara, vänta, innan vi tar den ekonomiska politiken så måste jag bara berätta om en riktigt bra rulle jag såg i helgen. Utan det han pratade om var hur bra filmen var på att påverka publiken. Och han sa att hans kollegor i politbyrån borde se den och liksom lära sig något.
Mm.
Några av presidentens ord ska till och med ha hamnat på Titanics bioaffisch i Kina.
Det är kul tanken, så här, Variety, 4 av 5 stjärnor. Och så här, The President of China, 5 av 5.
Titanic kanske är liksom startskottet, men det är inte hela historien om Hollywood och Kina. För att förstå den så behöver man ju hjälp av någon som kan sina grejer. Kanske en erfaren Wall Street Journal-journalist och författare.
Sure, my name is Eric Schwartzel. I live in Los Angeles and I am the author of a new book called Red Carpet, Hollywood, China and the Global Battle for Cultural Supremacy.
Om inte det framgår av titeln så handlar boken alltså exakt om det här.
Alltså om hur Kina tog över Hollywood och att det då typ började med Titanic.
There would be something of an anomaly, like Titanic coming out and for many Chinese people being the first Hollywood movie they saw on the big screen. But, you know, at the same time, it was still seen as a market. There's this quote in the book that I love that characterized that era as China has a lot of potential and it always will.
Man måste ändå liksom hold your horses gällande Titanic. 44 miljoner som den drar in i Kina är då ingenting jämfört med vad den drar in i USA. Den drar in det typ första veckan och sen när den har gått på bio fram till oktober så har den dratt in 600 miljoner dollar.
I USA så?
Exakt. Uh-huh. Det blir ändå som ett hack i kurvan för Hollywood-cheferna som kommer lägga grunden för nästa fas i historien.
Everyone can do the math that 1 billion consumers is something to pay attention to, but there were all of these just sort of hindrances to accessing it, whether it was, you know, a lack of spending power or a lack of movie theaters. I would say, though, it starts to shift around 2009, which is with the release of Avatar, another James Cameron film.
Avatar, det är alltså blåa gubbar i en djungel som håller på att förstöras av kolonisatörer. Ja, men här, lite Pocahontas-story.
When Avatar comes out, it's in 3D. It is, you know, obviously for many, many people inside and outside China, something of a mind-blowing cinematic experience. And it makes $200 million in China, which at the time was considered almost a mathematical impossibility. And it helps Avatar become the highest grossing movie in the world. And so I think after that, we start to see studio executives paying attention to the growth.
Okej, så att 2009 så är Kina fortfarande att betrakta som någon slags liksom växande marknad.
Ja, och från har varit ett land där de flesta invånarna ser nya filmer från Hollywood på pirat-DVDs så satsas det på biomarknaden.
The market is still relatively small. It's not as big as the UK, it's not as big as Japan. But you can see where it's going.
Marknaden växer på det sättet rent bokstavligt att det byggs en massa biografer i rekordfart under de här åren.
And it doesn't take a business genius to know that building 27 movie screens a day is going to eventually get you to a place where you can really compete.
Men Kinas biomarknad är inte som alla andra biomarknader. Det finns några grejer att ha koll på. Den kinesiska biomarknaden är hårt kontrollerad av staten. De vill gå en balansgång där de å ena sidan vill få in pengar från Hollywoodfilm och å andra sidan så vill de ha en stark inhemsk filmproduktion. Och några sätt som de gör det här på är att de tar en större cut av biljettintäkterna än vad liksom amerikanska kedjor gör. Och en del av de intäkterna går då tillbaka till kinesisk film.
De liksom subventionerar sin egen filmindustri med hjälp av Hollywood då, kan man säga lite grann.
Men Kinas kanske viktigaste vapen slash verktyg för att upprätthålla den här balansen är via de statligt ägda distributörerna som bara släpper in ett visst antal utländska filmer varje år. Och det är för att komma igenom det här nålsögat som Hollywood-studiorna börjar ändra på innehållet i sina filmer.
And so that's why around 2012, 2013, when I joined the journal, you started to have studios not just doing what they could to avoid losing access to the market, but changing movies and greenlighting movies that would appeal to the market.
Okej, så det var liksom därför som filmbolaget bakom Red Dawn bara, skulle vi kunna ändra på det här kanske? Om Kina är liksom skurken så är chansen väldigt, väldigt, väldigt liten att det blir liksom av att filmen kommer få visas där. Det är bara så enkelt.
Ja, men det blir ju en no-brainer. Och det finns ju andra sådana tydliga grejer. För mycket naket eller typ story som homosexualitet. Det har varit rätt enkelt för filmstudierna att bara klippa bort de grejerna för Kina-versionerna av filmerna. Men det som är lite intressant är att vilka filmer som får släppas in i Kina inte alltid är så tydligt. Det har funnits så här officiella dokument, men de har haft rätt vaga riktlinjer. Så för Hollywood så handlar det nu om att liksom lära sig den kinesiska statliga smaken. Mm. Vad är känsligt? Vad funkar? Några grejer som man inte har gillat. Tidsresor, eftersom det utmanar den officiella historieskrivningen. Spöken gillar man inte heller.
Alltså spöken.
Nej, för det blir som en del av en icke-tillåten andlighet. Rebooten av Ghostbusters, glöm det.
Ja, okej. Okay. Så den var kontroversiell där av helt andra anledningar än vad den var här.
Exakt, och filmstudioserna får nästan gissa. Warner Brothers klippte om remaken av It, eller Det, 2 gånger för att försöka få in den i Kina.
Är den med Bill Skarsgård?
Exakt, som den läskiga clownen Pennywise, som man då skulle kunna räkna som ett spöke.
Georgie, meet Pennywise.
Vad gör Warner Brothers då?
Ja.
De sätter in en textruta i början som förklarar att Pennywise är en alien.
Okej, flög det då eller?
Nej, de lyckades ändå inte få in det.
Tråkigt att liksom försöka komma på. Det fanns ju liksom under kalla kriget, för att gå tillbaka dit, fanns det någonting som heter kremlologi, som att man skulle liksom försöka förstå vad som pågick in i liksom den sovjetiska liksom partiet, och att man så här fick tolka tecken och så. Det här är ju liksom lite samma sak, fast det är så kul att man gör det med typ vad kan vi säga att Bill Skarsgård där för någonting?
Ja, andra gånger är det ju tydligare exempel på vad folk ändrar. World War Z, en zombiefilm med Brad Pitt, där skriver de om en del av manuset så att viruset inte kommer från Kina. Men ibland blir det tvärtom, att man adderar istället för att subtraherar. Man stoppar in kinesiska skådisar, eller så utspelar sig plötsligt en ganska stor del av en film i Kina för att vända sig till den kinesiska publiken.
Ofta ganska krystat, kan jag tänka mig också.
Verkligen, som i den fjärde Transformers-filmen. Tänk att det finns så många.
Ja.
Paramount, som gör den här serien, de hade upptäckt att de tidigare Transformers-filmerna hade dragit in asmycket i Kina. Så de bara, vi fortsätter, vi går all in på det spåret.
So they cast Chinese actors, they put Chinese product placement all over the film, even though it makes very little sense. I mean, there's a scene where Mark Wahlberg is eating, or I don't know what he's doing, with protein powder, Chinese protein powder, but he's in Chicago. Like, there's no explanation as to how he got it in Chicago. And then they even go so far as they filmed about a third of the movie in China and Hong Kong. And then I think, you know, perhaps most tellingly, they gave the script to Chinese authorities for approval before they took their cameras over. And the Chinese authorities at the time requested a change to a scene at the end of the film where Hong Kong is being destroyed by these giant robots, and the American or Western heroes come to save the day. And the Chinese authorities said, you know, we'd actually prefer it if China came to the rescue of Hong Kong first.
We gotta call the central government for help.
And so it was kind of random, but there's this moment where We cut to Beijing, and the Beijing defense minister says that China will protect Hong Kong at all costs. And in retrospect, you realize that this movie that I think very few people took seriously was kind of an early indicator of what China, the image that China, that mainland China was going to try to present to Hong Kong years later.
Det här är då, vad ska man säga, innehållssidan av saker och ting.
Mm.
Sen finns det en del till av Kinas intåg i Hollywood, och det är att kinesiska företag för typ 10 år sedan börjar investera och köpa upp amerikanska företag i branschen. Som när kinesiska Wanda köper biografkedjan AMC som snart blir störst i landet.
Then we had a lot of money flowing into production companies. So Wanda also bought Legendary Entertainment, which it co-finances big summer blockbuster movies like Godzilla and The Dark Knight, and produces its own, like Pacific Rim, those kinds of films. They were bought by Wanda as well. Then a lot of Chinese firms came in and struck what they call slate financing deals. So you would have Chinese video game companies or Chinese tech firms coming to a Warner Brothers or a Universal and saying, we're going to give you $500 million to spread out across a roster of movies. And so if you would go to these films and you would see a Chinese company like Alibaba or Perfect World, if you'd see their logo before the film started, that meant that there was some of their money had made the financing of that film possible.
Och för de här amerikanska filmbolagen så innebär ju det här dels reda pengar, dels så har de en tanke på att de kinesiska statliga filmdistributörerna kanske ska vara lite mer benägna att låta de här filmerna som på ett sätt är delvis kinesiska komma in bland de här utländska filmerna som får visas i Kina.
Mm, smart.
Och för ett tag så såg det ut som att den här guldruschen skulle fortsätta. Den kinesiska andelen av den globala biomarknaden bara ökar och ökar, och som sagt blev Kina den största biomarknaden rent intäktsmässigt i hela världen 2020. Men nu så knakar det här lyckliga äktenskapet i fogarna, och mycket beror på att Kina inte längre behöver Hollywood på samma sätt. Till sist kokar allting ner till den gamla frågan: vad smakar egentligen bäst? En skål nudlar eller en Big Mac? Efter det här.
Okej, så att de senaste typ 10 åren så har kinesiska pengar blivit allt viktigare i Hollywood. Dels då liksom har man sett att Hollywoodfilmer anstränger sig för att komma in på den kinesiska marknaden. Men också då att så här, kinesiska företag har investerat eller till och med köpt hela amerikanska bolag i filmbranschen. Men nu då så håller det här på att ändras.
Ja, eller om det inte redan har gjort det. Enligt Erik Schwartzel på Wall Street Journal så började det med de kinesiska investeringarna i USA när Dalin Wanda, som redan ägde amerikanska biografer och produktionsbolag, försökte ta sig in ännu mer på marknaden 2016.
Wanda really got over its skis and it tried to buy Dick Clark Productions, which is an American firm that produces the Golden Globes and a bunch of other award shows. And Wanda came in and said that they wanted to buy Dick Clark for $1 billion. Well, this came as a welcome shock to the owners of Dick Clark Productions, who had just recently valued their firm at $330 million. So Wanda was trying to buy it at triple the rate, right? Not exactly great business.
Och det här gjorde då att Beijing började ana att den här pengaströmmen ut från Kina in i Hollywood kanske inte bara handlade om att liksom stärka Kinas kulturella kapital och nöjesindustri, utan det kanske lika gärna kunde handla om att få ut pengar från Kina och in i den starkare amerikanska valutan.
Någon slags liksom, alltså, att de var beredda att betala 3 gånger så mycket bara för att ha sitt värde i dollar istället för i yuan.
Exakt, och i slutändan skulle det kunna försvaga tilltron till den kinesiska ekonomin.
So they put a stop to it. And it was one of those examples where essentially Xi Jinping himself put out a statement saying that they were going to review what they deemed irrational investments. And all of that money stopped flowing almost overnight. And it was one of those examples where I think Hollywood learned that doing business with a communist power is different than doing business with other countries.
Och förra året, 2021, så sålde faktiskt Wanda sina aktier i den här biografkedjan AMC. Den politiska situationen i Kina ändras också under den här perioden. Xi Jinping, den här presidenten som vi hörde Eric nämna, han har pratat mycket om att kultur måste vara mer än underhållning. Under ett av sina tal så vände han sig liksom till de kinesiska författarna, musikerna och kulturarbetarna och sa: vi måste göra patriotism till huvudmelodin när vi skapar konst. Guida folket till att få och upprätthålla en korrekt syn på historien, nationen och vår kultur. Och det här märks då i de här inhemska filmerna med grandiosa historier om historiska kinesiska bedrifter. Det kan vara på slagfält under olika krig, men det kan också vara typ en sportfilm som handlar om ett jättebra volleybolllag. Och även om det ryktas om att det fifflas lite grann med biotoppen, så verkar ändå det här funka. Hälften av filmerna på topp 10 är ändå inhemska. Och från 2017 till 2021 så var det kinesiska filmer som till och med toppade. Men en teori är också att det är för att kinesiska filmskapare har lärt sig något av de här åren.
This entire time there was a student teacher dynamic in this relationship, and studios here in the US I think were quite complacent and assumed that American films would always be the default option, would always be the preferred option at the multiplex, but it makes sense that Chinese audiences would want to start to see Chinese movies, Chinese stories, Chinese stars. And so a bigger and bigger piece of the box office every year started to go toward those Chinese films. And, you know, as one person in the book says, you know, Hollywood was giving China Big Macs, but what they really wanted was a bowl of noodles.
Så man kan tolka det som att den kinesiska publiken vill ha något mer välbekant. Det känns ju inte heller som att det kinesiska styret tycker det är så dåligt heller. Så nu idag har Kina en egen stark filmindustri som kan konkurrera med amerikanska storfilmer. Och dessutom så har styret gjort det här nålsögat ännu tajtare för amerikanska filmer att komma in på marknaden.
Oh, I wouldn't call it necessarily a conscious uncoupling, because I think that implies some kind of mutual agreement, when really it's becoming more of an acrimonious divorce. And China's made it clear that movies that were once shoo-ins for theatrical release are just going to, you know, have a harder and harder hill to climb.
Right, så att Kina vill liksom göra sin egen grej. Det känns ju som att Hollywood kanske inte är super nöjda med allt det här, om de liksom ändå har lagt så mycket typ tid och pengar och typ effort på att faktiskt komma in på den här marknaden. Plus då att det handlar om bara så här objektivt sett jättemycket pengar. De måste väl göra någonting, eller?
Ja, alltså det är inte som att de har glömt Kina. Kina är och förblir en viktig marknad.
When a movie like Jurassic World is greenlit and put into production, the executives will have a meeting where they'll say, okay, based on, you know, previous performances and our projections, we expect this movie to make X amount in the US, Y amount in the rest of the world, and Z amount in China. China is big enough to get its own column. But it also shows you that there are essentially three legs to the stool, as it were, when it comes to whether justifying the cost of these huge franchise films.
Det som är skillnad nu då jämfört med några år sedan är att Hollywood kanske kommer välja sina strider för att komma in i Kina. Ett exempel på den här nya världsordningen är historien om nya och gamla Top Gun-filmerna.
Uh-huh.
Första Top Gun med Tom Cruise i huvudrollen som en stridspilot kom 1986.
Yeah.
För några år sedan så fick världen reda på att det skulle komma en ny Top Gun-film, Top Gun Maverick.
The end is inevitable, Maverick. You're kind of headed for extinction.
Maybe so, sir. But not today.
Och för några år sedan så släpptes då en trailer och det kom en affisch. Och då la publiken märke till att det var någonting som var lite konstigt. Tom Cruise har liksom på sig samma ikoniska bombajacka som han hade på sig på 80-talet. Men någonting hade hänt. Där det förutsatt ett tygmärke med Taiwans flagga, så var det nu ersatt med en helt annan nonsens symbol i samma färger.
Mm-hmm, för Taiwans flagga har liksom plötsligt blivit typ lite kontroversiell, om man kanske vill plisa Kina lite grann.
Ja, det blev såklart en massa skriverier och snack om att när Taiwan-flaggan var borta, sen blir det covid, allting hamnar i malpåse, och sen nu i år, 2022, så kommer filmen ut på bio, och då är Taiwans flagga tillbaka på Tom Cruise bomberjacka. Och någonting kanske det här säger om de liksom amerikansk-kinesiska relationerna overall.
The understanding and the perception of China has changed dramatically. And so I think certainly American politicians and to a lesser extent, but a growing extent, American consumers are aware of these concessions and speaking out more and more against this kind of acquiescence. And so a movie like Top Gun, which, I mean, think about who's going to see Top Gun here in the U.S. It's older moviegoers. I don't know this to be a fact, but I'm sure they skew more conservative than the typical blockbuster audience. You know, a story about Top Gun, of all movies, conceding to the Chinese Communist Party was probably going to do more harm alienating American fans than it would helping the case of the movie get into China.
Man undrar ju då när det här hände liksom, alltså att tygmärket ersattes. Alltså var det någon stackars sån special effects människa som Jamie som var tvungen att liksom ersätta det där tygmärket på ryggen och du vet sitta och gå igenom hela filmen och sen ändra tillbaka igen.
Alltså om det var så tror jag inte att det var så farligt som det var när de gjorde Red Dawn. Jag var ju såklart tvungen att fråga Jamie om han trodde att det var en stor grej att ändra tygmärkena i Top Gun. Men han säger att den här tekniska utvecklingen som har skett sen han gjorde Red Dawn kanske har gjort att det blivit lite lättare.
The software has gotten a lot better at tracking that stuff and matching that stuff in. Nowadays, a couple weeks and you're good to go.
Okej, så det har gått från att man ändrar flaggor för att man är rädd om Kina till att man har ändrat flaggor för att man inte är rädd om Kina. Oavsett vad som händer näst så känns det som att någon kommer vara tvungen att sitta och ändra flaggor liksom forever.
I 13 timmars pass.
Exakt.
Veckans kapitalet är slut. Erik Schwartzels bok heter Red Carpet: Hollywood, China and the Global Battle for Cultural Supremacy. Jag heter Marcus Murray Haldin. Du heter Gunnar Harrius. Elinor Alborn jobbar också med kapitalet. Jakob Bursell är vår chef och Jesper Hagenborn har mixat ljudet. Hej då!
Hej då!